I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi får samlas i ditt hus den här kvällen. Vi tackar dig för ditt ord som vi får lyssna till och för nattvardens måltid som vi får ta emot. Tack för mötet med dig som vi får den här stunden. Vi ber nu om din helige Ande. Du ska öppna våra sinnen och våra hjärtan så att vi kan ta emot det du vill ge oss. Låt oss få lovsjunga dig tillsammans den här stunden i ande och sanning. I Jesu namn. Amen.
Vi ska börja med att sjunga några sånger tillsammans. Och vi gör det ur de sånghäfterna som finns i bänkarna. Har ni inte fått tag på ett så ligger det i ytterkanterna på era bänkar. Och vi börjar med sång nummer 3 som heter Se Guds härlighet. Nummer 3.
Herrens härlighet har uppenbarat sig.
Vi fortsätter med sång nummer 15. Nummer 15. Vi sjunger även nummer 53. Nummer 53.
Så
Du som är ödmjukhetens konung, vi tackar dig för att du lät dig födas som ett litet barn här bland oss. Att du tog din boning här på vår jord. Nu ber vi att du ska komma till oss genom ditt ord. Ta din boning i våra hjärtan. Öppna oss med din helige ande för det som du vill säga till oss. I ditt underbara namn, Jesus. Amen. Vi fortsätter att läsa oss igenom Lukas evangeliet och vi har kommit till Lukas andra kapitel och jag kommer att läsa där de 21 första verserna i Jesu namn. Och det hände vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas. Detta var den första skattskrivningen och den hölls när Quirinius styrde i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig, var och en till sin stad. Så reste också Josef från staden Nazaret i Galileen upp till Judén, till Davids stad som kallas Betlehem. Eftersom han var av Davids hus och släkt. Han kom för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade som var havande. Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda. Och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och la honom i en krubba eftersom det inte fanns plats för dem i gästrummet. I samma trakt fanns några herdar som låg ute och vaktade sin jord om natten. Då stod en Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem och de blev mycket rädda. Men ängeln sa, var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud. Ära åt Gud i höjden och frid på jorden bland människor som han älskar. När änglarna hade lämnat dem och återvänt till himlen sa herdarna till varandra: vi måste gå in till Betlehem och se det som har hänt och som Herren låtit oss veta. De skyndade iväg och fann Maria och Josef och barnet som låg i krubban. När de hade sett det berättade de vad som sagts till dem om detta barn. Alla som hörde det förundrades över vad herdarna berättade för dem. Men Maria bevarade och begrundade allt detta i sitt hjärta. Och herdarna vände hem och prisade och lovade Gud för allt de fått höra och se, just så som det hade blivit sagt till dem. När 8 dagar hade gått och barnet skulle omskäras fick han namnet Jesus, det namn som ängeln hade gett honom innan han blev till i sin mors liv. Så lyder det heliga evangeliet, lovad vare du, Kristus. Ja, vi håller på och läser om 2 märkliga födelser här i början av Lukas evangeliet. Det är Johannes döparen som inte borde ha blivit till, för hans föräldrar Elisabet och Zacharias, de har försökt få barn många gånger genom åren och inte fått några. Och nu är det egentligen för sent. Och så Jesus då, som absolut inte borde ha blivit till, eftersom hans mamma Maria aldrig haft någon man. Men en ängel har berättat att nu ska de bli föräldrar i alla fall. Och vi har läst om när Elisabet födde Johannes och nu då 6 månader senare föder Maria. Förutom att ängeln har berättat vad de här pojkarna ska heta, så har han också berättat vad de ska bli när de blir stora. Johannes ska bli den som går före Herren och banar väg för honom. Och Jesus ska bli stor och kallas den högste son och fullborda allting. Det vi läste nu brukar ju kallas för julevangeliet. Vi läser det ofta flera gånger varje jul. Vi kanske ser det framföras som ett julspel och vi kanske bygger upp det som en julkrubba med olika figurer där hemma. Och så kanske vi jämför julspelen och julkrubborna med julevangeliet och inser att det är inte allt som riktigt stämmer. I julspelen till exempel så brukar Josef och Maria gå från härberge till härberge, från hotell till hotell och knacka på. Men överallt så är alla rum uthyrda och så till slut får de plats i ett stall. Här hörde vi bara att de inte fick plats i gästrummet. Inget knackande alls och inget letande. Det var liksom bara att i huset där de skulle sova, där var det fullt i den delen där människorna brukade bo, så de fick istället ta plats där djuren brukade bo. Och därför la Maria också sitt barn i en krubba, i en sån här ho för djurfoder. Vår bild av hur det hela såg ut blir kanske lite justerad då, men det får vi väl stå ut med. Själva krubban är i alla fall kvar, så att herdarna ska veta att de har hittat rätt barn. Alltså i kristen konst så där, så ser man ju på långt håll att det är den heliga familjen, för det liksom lyser himmelskt ljus runt om och det flyger änglar i luften och så där. Men det är klart att i verkligheten så såg det inte ut så, utan det var mycket mer vardagligt. Men det som gjorde att herdarna kunde vara säkra på sin sak var det där tecknet. Barnet låg i en krubba. Sen finns det många andra problem med det som Lukas berättar här. Eller folk har i alla fall gjort det till stora problem. Redan i de första verserna av julevangeliet så är det många som kör fast så hårt att de aldrig kommer vidare. Det är i stort sett ingenting av det som Lukas berättar där som inte har blivit ifrågasatt av någon. Det finns inga historiska belägg för att kejsar Augustus kom ut med något påbud om den här massskattskrivningen av hela världen som Lukas talar om. Quirinius styrde inte i Syrien förrän flera år efter att Jesus hade fötts. Då genomförde han visserligen en skattskrivning där. Så det är nog den som Lukas liksom har blandat bort här och placerat på fel ställe i historien. Fast när romarna genomförde en skattskrivning, då tvingade de aldrig folk att gå till någon annan stad än den där de redan bodde för att skattskriva sig. Så det här med att Josef måste till Betlehem, det kan inte stämma. Och hade det varit så att hela världen hade varit på resande fot liksom, för att folk skulle hem till sin ursprungsstad, samtidigt, då hade det funnits spår av det i historien, och det gör det inte. Och även om romarna hade tvingat Josef till Betlehem, så hade de aldrig tvingat hans fru eller hans trolovade Maria att följa med. Allt blir ifrågasatt. Och jag tror att evangelisten Lukas hade känt sig ganska förtvivlad om han hade vetat hur vi skulle trassla till det där som han liksom bara berättar om lite grann innan han kommer till själva huvudpoängen. Det är ju inte det här han vill att vi ska ha med oss från julevangeliet. Ibland skulle det nog underlätta för oss, tror jag, om vi lite ödmjukt kunde konstatera att det kan vara så att det inte är Lukas som har missförstått en massa grejer. Det var ju ändå hans samtid det handlade om. Det kan vara vi som missförstår vad det är han menar och vad det är han egentligen skriver. Alltså, det kanske var så att kejsar Augustus aldrig kom med något sånt här påbud om att hela världen skulle skattskrivas. Men det är helt klart så att under kejsar Augustus långa regeringsperiod så förbättrades, eller vad man nu ska säga, imperiets administration och finanser och skatteintäkter jättemycket. Så helt klart hade den här kejsaren den långsiktiga ambitionen att hela världen skulle skattskrivas. Det kan ju vara det Lukas menar, även om han uttrycker sig på ett sätt som en nutida historiker inte tycker är tillräckligt korrekt. En liten del av det här ordning och reda projektet som kejsar Augustus höll på med, det var den här skattskrivningen som Quirinius genomförde i Syrien några år efter Jesu födelse då. Den är välkänd och var det, eller ökänd kanske, för att den ledde till en revolt bland judarna. De blev så arga på den och det var jättemånga som blev dödade. Det där skriver Lukas om själv i Apostlagärningarna 5. Så det är ganska osannolikt att han skulle ha missförstått och liksom placerat den skattskrivningen på fel ställe i historien när han själv skriver om den på ett annat ställe. Men det är så att det här som han skriver i julevangeliet, det kan översättas. Den här skattskrivningen som jag skriver om nu, det var den före den som Quirinius genomförde i Syrien. Alltså i så fall en mindre känd skattskrivning än den där blodiga som ni alla känner till. Det är det jag berättar om nu. Och det skulle i så fall kunna ha varit en av många mer lokala skattskrivningsprojekt som romarna höll på med. Och då skulle det kunna vara så. För vi vet att Herodes, som var lydkonung här, han hade hamnat i onåd hos kejsaren vid den här tiden. De gillar inte honom längre. Och därför kan de ha satt honom på plats genom att tvinga honom att genomföra en skattskrivning i det området där han egentligen skulle bestämma. Och om han i så fall genomförde en judisk skattskrivning för att romarna hade sagt åt honom att han måste, då skulle det kunna vara så att Josef och Maria faktiskt behövde bege sig till Betlehem. Därför att Israels lagar om markägande och hur man fick och inte fick sälja sin släkts land, det var rätt komplicerat och krångligt. Det blir många kanske och många om här. Men det kan ju bero på att det är vi som kan för lite om antikens historia. Folk som kan mycket mer om antikens historia än jag, de säger att det är så. Vi vet alldeles för lite om det här för att kunna slå fast så där bergsäkert att Lukas har fel. Det kan mycket väl vara så att det är vi som har missförstått vad det är han egentligen försöker berätta. Det vi kan vara säkra på, det är att han egentligen inte vill berätta om det där överhuvudtaget, utan han vill ju att vi ska fastna för det som han säger sen om Jesus. Herdarna får höra fantastiska saker om det här barnet och så berättar de om det när de kommer in till Betlehem, så att folk häpnar och Maria tar det till sitt hjärta och begrundar det. Och det är ju det Lukas vill ska hända när vi läser det här. Här handlar det om ett barn vars födelse blir en glädje för hela folket. därför att han är frälsaren, han är Messias, han är Herren. Så den mest fantastiska person som de här herdarna skulle kunna tänka sig, honom ska de hitta i en krubba. Det är ju någonting där som är väldigt märkligt. Och samtidigt då, som en total kontrast till den liksom ödmjukheten, så infinner sig inte bara en ängel för att prata om hans födelse, utan en hel himmelsk här dyker upp där plötsligt och börjar lovsjunga Gud. Alltså en ängel hade varit fantastiskt, men här kommer ett helt gäng. Ett av Guds många gamla och märkliga namn, det är ju Herren Sebaot, som vi dessutom fick sjunga här i en av sångerna. Det hade vi inte ens kommit överens om, men det passade ju väldigt bra. Och Herren Sebaot betyder just det där. Han är härskarornas Gud. Alltså, han är inte en sån där Gud som i många andra religioner och mytologier. Att han själv ingår i en stor grupp av himmelska väsen. Sådär. Utan han är Gud och Herre över den himmelska härskaran. Över alla andra väsen. Högt över alla härskare och makter och krafter och herravälden, som Paulus skriver i Efesierbrevet. Och så för säkerhets skull så lägger han till över alla namn som kan finnas att nämna, såväl i denna tiden som i den kommande. Den högstes son skulle det här barnet kallas, och att han verkligen är det, det märks inte minst då på den här härskaran av himmelska varelser som infinner sig för att sjunga när han föds. På juldagen så försökte jag i predikan formulera någonting om det här med inkarnationens mysterium. Alltså att Guds son blev människa genom det som hände med Maria. Evangelisten Johannes kallar honom för ordet med stort O och säger att ordet blev kött och bodde bland oss. Det är därifrån det här med inkarnation kommer. Så julevangeliet är inte en beskrivning av hur Jesus blev Guds son. För Guds son var han redan. Utan det beskriver är hur Guds son blev människa. Hur ordet blev kött så att han kunde bo bland oss. Genom att den helige ande kom över Maria, den högstes kraft vilade över henne. Och hon blev gravid utan att det var någon man inblandad. Jesus är inte Guds son därför att han föddes av en jungfru. Utan det är tvärtom. Han föddes av en jungfru därför att han redan var Guds son. Efter högmässan på juldagen så var det någon i församlingen här som hade funderat vidare lite grann och kom och frågade: skulle Jesus ha kunnat bli till i en kvinna som redan hade fött andra barn? Alltså, eftersom det här med jungfrubiten hängde ihop med att han skulle avlas av den helige ande, men hade det kunnat ske med en kvinna som redan hade fött andra barn? Och då svarade jag lite så där snabbt att ja, det hade Gud löst om han hade velat ha det så. Och så tror jag ju att det är. Jag behöver inte uttala mig om vad Gud kan och inte kan. Därför att för honom är ingenting omöjligt. Hade han velat ha det så hade han kunnat lösa det. Men nu valde han att göra det genom en jungfru. Men ibland svarar man lite för snabbt. Jag tror visserligen att det är så. Hade Gud velat göra det så hade han kunnat göra det naturligtvis. Men det finns en aspekt till av det här som vi ibland kanske går lite snabbt förbi. Även om Nya Testamentet och Bibeln som helhet faktiskt betonar det ganska mycket. Vi läste förut om barnet som Maria föder och lindar och lägger i krubban. Hon födde sin son, den först födde. Hon lindade honom och la honom i en krubba. Om ett par veckor vid den här gudstjänsten så kommer vi att fortsätta läsa Lukas evangeliet, och då kommer det en gång till när Josef och Maria tar med sig Jesus till templet i Jerusalem, eftersom det står i Herrens lag att varje förstfödd av mankön ska helgas åt Herren. Det där står i andra Mosebok 13. Helga allt förstfött åt mig, allt hos Israels barn som öppnar moderlivet, både av människor och boskap, det tillhör mig. Man skulle kunna fördjupa sig jättemycket i det där. Nu fördjupar vi oss bara lite. Att vara sin fars förstfödde, det var speciellt i deras kultur. Men att vara sin mors förstfödde var egentligen ännu mer speciellt. Då tillhörde man Herren på ett särskilt sätt. Om man var den som öppnade moderlivet, som det uttrycks här då. Och Jesus är ju både och. Det betonas i Bibeln på flera ställen. Han är den himmelske faderns förstfödde son, och han är Marias förstfödde son. I Kolosserbrevet står det så här: i honom är vi friköpta och har förlåtelse för våra synder. Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. För i honom skapades allt i himlen och på jorden. Synligt och osynligt, tronfurstar och herradömen, härskare och makter, allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allt, och allt hålls samman genom honom. På ett sätt var det nog helt självklart då att han som på det här sättet är förstfödd i hela skapelsen också skulle bli förstfödd när han blev människa. Den som öppnade moderlivet, särskilt helgad åt Herren. Han är avlad av den helige ande, född av jungfrun Maria. Det hänger ändå ihop som liksom inslag i samma väv av frälsning. Det som gör att du och jag kan få lyssna till julens budskap nu. Idag har en frälsare fötts åt er. Han är Messias, Herren. Han är ordet som blivit kött. Han är Guds son som blivit människa. Han är den förstfödde i hela skapelsen, som har kommit för att friköpa er och vinna förlåtelse för era synder. Amen. Låt oss stå upp och bekänna vår tro. Vi tror på Gud, Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror och på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv.
Vi ska sjunga ur psalmböckerna, psalm 428. 428.
Låt oss be. Gud, vår fader, du som genom Jesus Kristus lovat att höra våra böner när vi ber i tro till dig och ropar för oss själva och för alla människor och för hela vår värld. Vi ber för din kyrka i hela världen. Ena, helga och förnya henne så att vi som bekänner Kristi namn kan vittna om den fred och frälsning som finns hos honom. Vi ber för alla folk och stater, för alla som har makt och inflytande. Vi ber för vårt eget land. Låt fred och rättvisa råda bland alla folk så att människor lever för varandra och söker det gemensamma bästa. Vi ber för alla sjuka och ensamma, för alla som är förföljda eller hemlösa eller på flykt. Ge tröst och läkedom åt alla lidande människor. Ge dem mod och hopp i deras svårigheter. Låt dem få märka din kärlek och din närvaro. Vi ber för oss själva och för vår församling. Skänk oss din nåd så att vi alltid tjänar Kristus i varandra och älskar som han har älskat oss. Vi anbefaller alla människor till din oändliga kärlek. Låt din vilja ske. Led oss alla genom detta livet till din eviga härlighet. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Låt oss nu besinna oss och bekänna våra synder när vi ska förbereda oss för att fira Kristi närvaro i den heliga nattvarden. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar och ord, gärningar och underlåtelser. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Begär du dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull, så är i kraft av Guds ord och löfte fast och visst att Gud av nåd förlåter dig alla synder. Och denna förlåtelse tillsäger jag dig på vår Herre Jesu Kristi befallning i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
Vi sjunger ur sånghäfterna nummer 44. Nummer 44.
Som blev man fullkomlig Gud i hjälplöst barn. den kärleksgåva han oss gav, mötes med människors hån och hat i offret som ljus av mörkret rätt, men från sin grav han restes upp och över döden seger vann. Men från sin grav han restes upp och över döden seger vann. När Kristi kraft i mig jag ser, finns ingen skuld och rädsla mer. Min framtid är i tryggt förvar, hans kraft är ny för varje dag. Och ondskans makt och människors list kan aldrig ta mig från hans fall. Tills jag blir kallad hem till Gud, här i hans kraft jag lever nu.
Upplyft era hjärtan till Gud. Vi upplyfter våra hjärtan. Låt oss tacka Gud vår Herre. Allena han är värd vårt tack och lov. Ja, sannerligen, du ensam är värd vårt lov. Allsmäktige Fader, helige Gud, dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus vår Herre. Så älskade du världen att du lät din son bli människa för vår skull. I honom är vi ditt folk, frälsta från mörkret till ditt underbara ljus. Därför vill vi med dina trogna i alla tider och med hela den himmelska härskaran prisa ditt namn och tillbedjande säga: helig, 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 Herre Gud Sebaot. Himlarna och jorden är fulla av din härlighet. Hosianna i höjden. Välsignad vare han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden. Ja, helig är du, Herre. Hela skapelsen lovar dig, du som ger liv åt allt. Genom alla tider samlar du åt dig ett folk och lovsången till din ära ska aldrig upphöra. Kom med din ande till oss och dessa våra gåvor av bröd och vin, så att vi genom dem får del av Kristi kropp och blod. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Stort är trons mysterium. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi. Till dess du kommer åter i härlighet. Vi firar inför dig, helige Fader, åminnelsen av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd, och väntar hans återkomst i härlighet. Gör oss till ett i kärleken så att vi kan vara Kristi kropp i världen och uppenbara hans liv till fred och läkedom för alla människor. Din är all ära och härlighet med din enda son och den helige ande från evighet till evighet. Amen. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn, tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp. Ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er. O Guds lamm som borttager världens synder, förbarma dig över oss. O Guds lamm som borttager världens synder, förbarma dig över oss. O Guds lamm som borttager världens synder, giv oss din frid. Det finns glutenfritt nattvardsbröd om du ber om det. Kom, nu är allt tillrätt.
Vi sjunger under tiden sången Kom, nådebordet är dukat. Det är nummer 39. Vi sjunger sång nummer 43 i häftena.
Vi har tagit emot Herren Jesus Kristus. Han bevarar oss till evigt liv. Amen. Låt oss tacka och be. Himmelske Fader, du lät din son födas för att vi skulle bli födda på nytt i honom. Bevara oss genom hans kropp och blod som dina barn och ge oss del i ditt rike. Genom honom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
Vi sjunger ur psalmböckerna igen, psalm nummer 432. 432.
Prisa högt av er.
Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.